Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24, så här efter valet i serien Efterspel. Med mig Henrik Thorsson och Klaus Stolpe i Vasa. Hej!
Hejsan!
Man har inte lika samma bevakning nu egentligen. Och det märks också i USA där när tiden står stilla, då blir det, gräver man ner sig. Och det, jag tycker att det har varit väldigt mycket så här om rädslan för att Trumps och hans anhängare ska liksom ge sig på media och ge sig på de som har åtalat 6 januari förövarna då, som han dessutom då tydligen ska benåda första timmen som president. Men vad tror du om den här rädslan? Är det just det här att det händer så mycket nu så att då börjar man blir lite dunkel i sinnet när man sitter och tänker för mycket på det, och det är ännu en månad kvar liksom, eller är det en befogad rädsla?
Tycker jag väl det är motiverat ändå, för att de här vissa av de här namnen som har förts på tal så ger ju åtminstone ett sken att vara otroligt hämndlystna, att åklagarna ska ställas inför rätta och undersöka, de som har undersökt ska bli undersökta själva. Det är en massa sådana att ge igen, så att man formligen, jag menar, säg vad man vill om Trump, men att han har ju aldrig liksom präglats av den utsträckta handens politik, utan det är ju nog liksom konfrontation hela tiden, och det är ju klart att snacket går, att hur kommer det här att fortsätta och kommer det här att sluta, så att det är väl inte så konstigt med det, tycker jag.
Nej, men det är en farlig tid, tycker många, och så här att FBI-chefen fick ju liksom själv avgå, eller kommer att avgå och lämna sin post för att Trump har utsett en annan, men han hade också utsett den där som du berättade om tidigare. Och det är också lite, ja, men det är hela tiden över gränsen för det som vi tänker oss i en rättsstat, demokrati och sådana här tecken i alla fall. Det är liksom lite under täcket ändå, men det är oroande, tycker man.
Ja.
Nu blev ju Trump utsedd till årets person, och då var det många kritiker som sa att ja, men Time Magazine årets person, det är inte vad det har varit. Det är inte lika liksom viktigt längre och så här. Men vad säger du om den utnämningen? Det var väl en vecka sedan han blev.
Grejen är ju att en del har gjort sig lustiga över det där och konstaterat att ja, Hitler har blivit det också, bla 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 bla. Men alltså, om man nu vet någonting om det där, så alltså jag tycker inte det är någonting att invända om den där saken. Alltså att man blir person of the year enligt Time, så det betyder inte att man är klass bästa, det är inget kamratstipendium. Om vi nu tänker oss då att Trump har blivit vald till USAs president efter att en gång tidigare har röstats bort, det är lite speciellt. Och grejen är ju nog det att då det är valår i USA, så är det nästan alltid den som vinner presidentvalet det året som får den här utmärkelsen. Sen har väl liksom alla möjliga, Stalin och Hitler och Khomeini, också blivit utsedda, men det handlar ju alltså inte om en popularitetstävling, utan jag vet inte hur kriterierna, den som har liksom påverkat mest eller någonting i den där stilen, så att det är inget snack om saken, tycker jag.
Nej. Han har ju dessutom varit en gång förut.
Ja, alltså det understryker ju det ytterligare, att jag menar, Obama blev också vald till den här utmärkelsen och så vidare, men att i Trumps fall så är det ju ändå så mycket mer spektakulärt eftersom han har blivit bortröstad en gång och kommer igen.
Ja, visst. Nej, men och Harris var ju också på front, alltså hon var ju på framsidan, men det är inte samma sak, att hon var ju inte årets person, men hon var ju också på framsidan på Time Magazine här i.
Skulle hon ha vunnit valet, så skulle det antagligen ha blivit hon som skulle ha fått den där utmärkelsen.
Ja,
Första kvinnliga presidenten, så att det.
Nej, men det är liksom en person som är viktig för nu, för tiden just nu. Det är så, det är inte liksom en positiv eller nej, liksom.
Nej, utan det är ju, man tror ju rätt att det är någon slags popularitetstävling eller något sånt, men liksom att vilken person är det vi minns, kommer att minnas från 2024? Månne nu inte Donald Trump?
Ja, Jo, det som också har varit mycket diskussioner om, eller det tycker jag nu att media som man följer podcast och sånt, det är först nu de börjar säga att nej, men Trump vann ingen stor liksom landslide och det var inte så märkvärdigt. Hans seger var inte så fantastisk. Och undrar om det var lite det att han som vanligt lyckades med sin marknadsföring.
Med risk för att sitta här och klappa varandra på axeln, men det där har ju då jag varit inne på från första början att har folk fått att det är liksom landslide för att det inte allt för mycket röstar det handlar om i tre delstater, så det är ingen landslide. Han själv tycker det, men att det är intressant att orkar folk inte liksom kolla.
Nej, men det är väl svårt. Ja, de är ju inte så insatta som du. Och det är bara det att det är svårt att ta till sig. Man tar då, som vanligt, man tar till sig det någon säger. Och han säger det på ett sånt sätt att man tror det ungefär.
Alltså hans kunskap om valsystem är inte speciellt imponerande. För att han har ju gått ut på den där socialmedia-plattformen Truth Social. Och konstaterat att demokraterna desperat vill hålla fast vid det nuvarande valsystemet med elektorer.
Ja.
Och han också tidigare var inne på att det där systemet är riggat för att bromsa republikanerna. Och det är ju alltså direkt felaktigt.
Mm.
Så, vilket jag också har sagt. Men alltså, det är ju två gånger under 2000-talet som den kandidat som haft flest röster ändå inte har vunnit valet.
Mm.
Det är republikaner. Det är George Bush den yngre år 2000 och Donald Trump 16 år senare.
Mm.
De små delstaterna har förhållandevis många elektorer i förhållande till befolkningen. Det är republikaner som tenderar att vara starkare i de små delstaterna. Så att valsystemet gynnar republikanerna. Detta är ingen åsikt, det är fakta. Ja. Om Trump eller någon annan kommer och skriver en tent i val- och valmetoder eller någonting för mig, så får man liksom underkänt på den där punkten, därför att det är fel.
Mm. Ja, precis.
Ja, sen kan man ju också lägga till att när jag läste om det där så var det någon hänvisning till någon sån här medborgarundersökning som visar att fyra demokrater av fem så vill att den som får flest röster på riksnivå också ska bli president. Men att mer än hälften av republikanerna vill ha kvar elektorssystemet, så det är ju främst republikaner som vill ha, för att de inser att de gynnas av det, då, förutom Trump då.
Mm.
Så att här kan vi åtminstone dra slutsatsen, en ganska stor del av det amerikanska folket så vet mer om valmetoder än vad faller med Donald Trump. Om han sen är en bra president eller inte, får ni tycka vad ni vill, men det där med hans liksom kunskap om valmetodens sätt att fungera, så ger jag inte mycket för det är en sak. En felsägning kan vem som helst komma med, men att det där han har sagt det där samma flera gånger.
Ja, precis. Men också en sak som påverkar i viss mån de här valen, det är ju det här som du har berättat om, och man anser nu att vissa röster har jag hört som har sagt att faktiskt republikanerna till och med förlorade på sånt den här gången. Och det är det här gerrymandering, alltså när man ändrar sina valkretsar. Ja. Berätta igen för oss det här med gerrymandering, vad det är för något.
Grejen är ju att det är ett visst antal platser i representanthuset i varje delstat, och då kan man ju vinna på, om man, beroende på hur valkretsarna ritas om helt enkelt, att kan man, vi säger att ett parti som kanske är lite mindre i en delstat, så att om vi säger att de har tre, det finns tre platser där, så att med en liten justering av valkretsarna så kan man ju, om man vet liksom var man är starka respektive svaga, så kan man ju ta smällen och förlora stort i en av de där valkretsarna och sen vinna i de där båda andra. För att, men att det är liksom, även i ett riksdagsval i Finland eller Sverige så kan ju ett parti missgynnas eller gynnas av om man ritar om de där gränserna för valkretsarna helt enkelt.
Men det är ändå som ett system då i USA där man gör det där. Men det så är det ju inte kanske så ofta hos oss.
Nej, för att i USA så sker det oftare i och med att de har den här folkräkningen vart tionde år.
Ja, just det.
Framförallt då för att kolla, liksom, är det någon delstat som ska få fler platser i representanthuset och någon annan mindre. Nu hade ju Kalifornien tappat en plats, och var det så att Texas till och med hade fått två till eller något sånt. Och då måste man ju per definition rita om gränserna, och då är frågan hur ritar man om det, och då vill ju bägge partierna förstås rita på ett sätt som gynnar dem själva.
Ja. Märkvärdigt system. Men det är inget som hade stor påverkan på valet, men det är sådana här små tendenser som man kan se då.
Jo, och sen om den är väldigt jämnt mellan partierna, så det kan ju avgöra majoriteten. Mm.
Om det är på ett sånt ställe att det är jämnt där, ja. Men har det någon betydelse, kan man redan nu säga, till exempel det här året, att om det skulle varit förändringar så kommer det att påverka ännu mer nästa val? Så man kan säga att det ena partiet har gynnats, kanske inte nu, men sen eventuellt nästa. Är det, för det kvarstår ju då att de ritar ju antagligen inte om det då igen, eller det vet man ju inte.
Men... Nej, det är ju vart tionde år det där, så att det är
ja, just det.
2030 nästa gång som det... Så det varje nytt årtionde så ritas det om. Så att,
ja, okay.
Det är väldigt jämnt, och då ska vi komma ihåg att presidentens parti nästan alltid går bakåt sen i ett mellanårsval, så tror jag ju att demokraterna siktar på att ta hem den där majoriteten sen då det är val om 2 år.
Ja, för att det vi hamnade i nu var väl att det blev lite jämnare i kongressen än man hade förutspått.
Ja, egentligen, men att samtidigt så då man följde med i de galluparna så det gick ganska hand i hand med liksom trenden i själva presidentvalet.
Ja, gjorde det.
Det grovt taget, men att det var ju spännande.
Men sen är det ju att Trump har utsett då, som vi har pratat om tidigare, eventuellt några ministrar och sådana här som sitter i senaten, och det betyder ju att senaten ett tag tappar de personerna då, att det blir vakanser, eller hur? Så då är de svagare då, republikanerna där.
Ja, det beror ju på varifrån de är, de där människorna, att om man plockar dem från och sådana delstater där republikanerna är överlägsna, så då kan det gå på tok ifall det blir nyval nyval där, men att om det är från någon sån här Oklahoma eller West Virginia så spelar det ju ingen roll.
Nej, det är ju klart.
De vinner i alla fall helt enkelt.
Ja, just det. Men han tycks ju plocka från Florida hela tiden mest. Det är väl där han plockar. Men i alla fall, det som är mycket speciellt, det är ju det du sa nyss, att han återkommer. Han har varit borta och så återkommer. Och det har ju bara hänt en gång förut. Och vi har berättat om det, du har berättat om det i vår serie Mr. President, om alla USAs presidenter. Den podcastserien, nämligen Grover Cleveland, som ju på samma sätt återkom efter att en annan person hade varit president. Så han har också 2 presidentnummer. Det är därför vi räknar presidenterna på olika sätt, beroende på person eller presidentval. Men finns det likheter annars och olikheter mellan de här två? Hur ska man se på det?
Ja, Cleveland var ju speciell. Han fick ju, eller naturligtvis var han speciell just eftersom han blev vald. Ja. Men han fick ju flest röster 3 val i rad.
Även det han förlorade, ja, just det.
Ja, precis. För att vid det mellasta valet 1888 så var det Benjamin Harrison som fick flest elektorsröster och vann. Men Cleveland vann 1884 och vann på nytt 1892. Och då är ju frågan på vilket sätt, då kan man ju leka med tanken att kommer Trump att anses som en bättre president då han får den här nya chansen, eller sämre? Och vi har ju liksom inget material att jämföra med förutom Cleveland, men just i hans fall så skulle det ha varit bäst om han skulle ha nöjt sig med en mandatperiod. Men det har ju inte någonting med Trumps utsikter att göra, därför att den här Cleveland så fick ju en väldigt tuff lågkonjunktur i famnen under sin andra mandatperiod, och det var väl inte han som var skyldig till den, men han var ganska handfallen helt enkelt. Så jag menar, vi säger nog att även om Trump då skulle förstöra sitt anseende under den andra perioden, så man kan inte säga att ja, men så där går det, för att det var likadant för Cleveland, för att liksom det var en annan värld. Det är ju 140 år sedan eller vad det nu blir. I alla fall. Men att i fallet med Cleveland så var ju han var ju demokrat, och de var splittrade i frågan om huruvida guld eller silver skulle utgöra grund för den amerikanska dollarn. Och Cleveland så föredrog silver, och han tyckte om frihandel, men det kom då att bli guldmyntfot och höga tullar som kom att gälla i USA de kommande åren. Och sen vann ju republikanerna på 94 följande presidentvalen. De skulle ha vunnit 1912 också, om inte de skulle ha varit splittrade på 2 kandidater. Men det kan du läsa om i min senaste bok här, Presidentsamt och halvsamt om USAs ledare. Vi utgår från att det är årets julklapp eller någonting sånt. Eller så lyssnar man på vår podd, Mr. President.
Men, ja, precis.
Men så att Så att det må nog gå hur det går för Trump, men att det är liksom till 100% oberoende av hur det gick för Cleveland.
Just det, och just personlighet eller politik eller liksom lite disruptive som han är, Trump då, som ska ställa problem fram och förändra allt och så här. Där finns inte några direkta likheter med Cleveland eller?
Nej, alltså Cleveland, så hur ska vi säga, han var mer mån om att hindra otrevliga saker från att ske än
att låta dem ske.
Trevliga saker att inträffa. Han var väldigt så där defensiv. Han använde vetorätten mycket mer än vad andra studenter hade gjort. Och sedan så stirrar han väl sig kanske onödigt blind på liksom lagstiftningen och sånt. Det kan man ju inte anklaga Trump för. Men att det var ju sån här att det var någon poststrejk eller vad det var, så liksom, att kalla in armén att ungefär att om det krävs armén för att få fram breven och orterna så ska det fram, att här ska inte vara något, att han framstod som ganska känslokall.
Ja, okej.
Okay. Vilket han inte hade profilerat sig som under sin första presidentperiod, men att då var det heller inte liksom lika dramatiska tider.
Nej, men han det verkar som han kämpade för att det ska liksom bestå och hålla fast vid det som finns.
Ja, precis.
Och det kanske är en annan uppfattning än vad vi har nu av Trump. Men en sak vi ska avsluta med, det är det här just med kommunikation. Alltså att kommunicera det som man har lyckats med, det som man vill, det man vill åstadkomma så att folk förstår det hela där. Och du har ju nämnt redan för något år sedan om demokraternas problem med den här biten.
Ja, de är ju alltså dåliga på att berätta vad de har gjort. Trump är bra på att ta åt sig äran av sånt som man inte har gjort, men alltså, man har ju gjort diverse satsningar på allehanda infrastruktur och förbättringar i socialskydd och sånt. Och det är ju kanske svårt att åskådliggöra på kort sikt för gemene man, men att och sen då kanske det blir bättre om man märker att jaha, men att internet fungerar bättre än tidigare, socialskydd är bättre än tidigare, och då kanske folk börjar inse nyttan, men då kanske folk vid det laget tror att det har kommit som manna från himlen, eller att det är Trump som ligger bakom, för att människans politiska minne och kunskap så imponerar inte alla gånger. Det där var så diplomatiskt som jag kunde uttrycka mig helt enkelt. Men vi säger så här att ta en sån här sak som skatter, som ju är ett jag menar, vi är vana vid höga skatter och tycker väl, då hellre skulle man väl betala mindre, men vi räknar väl med att vi får något för det. Men demokraterna klarar inte av att förklara en sån enkel sak som att skattesänkningar för de rika så behöver inte nödvändigtvis medföra att också de mindre bemedlade får det bättre. Och jag menar, det är väl inte, vi får väl gå tillbaka till Franklin D. Roosevelts dagar som innan vi hittar en tid då demokraterna har varit bra på att förklara det där, att snälla, om det är höga skatter så jo, du lämnar med lite mindre i handen varje månad, men dina barn får bättre skola och så vidare. Men de kikar ju inte snett på den som är rik, det menar jag inte att vi gör det heller, men att
ja, nästan man ska vara rik.
Alltså, ja, då är men precis, och det är liksom, man har det, precis, att det är som en förebild, men att då är det att jag själv är så van, jag är inte avundsjuk på den eller missunnsam mot den som är rik, men att då tycker jag uppskattar sånt som skolor och hälsovård bekostade av samhället någonting. Det finns ett mervärde i det, i mitt sätt att se på saker och ting. Och då förstår jag också att det där är någonting som kostar. Och ja, då blir det högre skatter. Men att framförallt tycker jag att de riktigt rika ska kunna ställa upp lite bättre helt enkelt.
Ja, precis. Och det du säger nu, att demokraterna kan inte visa, Biden kan inte visa vad det är han har gjort bra, för det är abstrakt och det är lite svårt att förklara och det är bra grejer. Men det kommer nu artiklar då de säger att ge inte Biden credit för att ekonomin nu går bra, för det är tack vare Trump. Redan nu innan han har tillträtt så står det i artiklarna att det är tack vare Trump det går bra. Och sen kommer en annan artikel som säger Säg inte att det är tack vare Trump att Bidenomics, som det kallas, har gått bra. Och ja, det är så svårt för oss som inte är ekonomer att förstå det här. Vad är det bra på riktigt? För ja, man kan dribbla med inflationen, det var covid. Det gick jättedåligt för Trump plötsligt eftersom covid kom ju.
Ja, ja.
Så man vet ju inte vad som är vad. Liksom.
Att... Nej, nej, men bara en sån här grej att jag är ingen ekonom.
Nej, vi är inte det.
Men
vi säger, det är det enda vi inte är, du
och jag. Ja, men precis. Ja, det är mycket annat vi inte är också. Men att om vi nu tänker att om man tror att USA... Att hur kan man få för sig att en förbättring i ekonomin nu skulle vara Trumps förtjänst eftersom han inte... Han har ju ingen formell makt. Han är inte president. Han är president-elect. Han har blivit vald till president. Men det är liksom någon månad till, vad är det, 5 veckor till eller mera till och med innan han tillträder. Så att liksom, varför ska han få kredit för någonting som han inte har liksom kunnat göra helt enkelt?
Mm. Nej, vi ska inte ta ställning och vi ska bli bra. Vi liksom försöker verkligen se det från flera håll. Men det känns svårt. Det känns svårt när det också verkar som att... Jag vet inte om du har reagerat på det, men åsikter. Det är ju åsiktsfritt land, USA.
Ja. Liksom.
Och då verkar det som åsikter är jättekänsliga. Att du får inte säga emot en åsikt.
Nej, alltså, vi lever ju en tid alltså var vi har som bättre tillgång till information än vad någon människor någonsin har haft. Och resultatet är att för väldigt många så är liksom åsikt och fakta är synonymer.
Ja, just det.
Och det är ju ganska fantastiskt.
Men det här är ju något som du har pratat om redan förra året. Och det här, vi har också sagt att du mötte det kanske också i din undervisning. Men är det liksom, hur kan man hantera det här?
Ja, det är nog liksom svårt. Men att, vet, bara en sån här grej att om man ser på min institution där jag jobbar, alltså statskunskap med medier och kommunikation i Vasa, alltså Åbo Akademi i Vasa, så vi fick ju 300 000 för att liksom...
Euro.
Ja, euro. För att liksom, ja, så det är lite över 3 miljoner kronor ifall det är någon som sitter i Sverige och lyssnar. För att liksom fördjupa liksom undervisningen och folks kunnande kring källkritik. Det vill säga någonting som väl borde vara ganska... självklart i sig att man inte ska tro på allting man hör och läser, men att det är liksom ingen, det är ju liksom ingen självklarhet idag, eller det har väl aldrig varit i och för sig, men att det är ju rätt speciellt att det är ett så pass stort problem så att du kan liksom få massa pengar för att liksom förbättra den biten.
Men du som
har låter också... som jag skulle vara otacksam. Jag det
tack.
Det är trevligt med pengar. Men,
du har ju fått medalj också.
Som fenomen så är det lite speciellt. Så att jag ifrågasätter inte liksom att vi har fått de där pengarna. Men att det är liksom, jag kan tycka det är synd att världen ser sådan ut att man kan få pengar för sånt.
Men jag kommer från ett land där man anser att vänstern har haft makten över media och det är styrt av de flesta journalister är då åt vänster, man kallar det, och därför har vi en bild, och jag minns på 70-talet att det kunde kritiseras Dagens Nyheter så här just av det skälet, men liksom vi har fått en väldigt speciell liksom syn på världen, så i alla fall så en liten ensidig sida. Hur är det då för dig? Du har vuxit upp i ett land där man hade censur fortfarande på 80-talet, va? Eller hur? Så har det påverkat hur du tycker att du och ni ser på information och det här öppenhet?
Jag vet inte riktigt hur det är med, för det är ju ändå gått en tid och sen kalla kriget tog slut, men att Finland så karaktäriserades ju ändå av det med så kallad finlandisering, att man tänkte sig för innan, att det var inte ens så att man väntade på direktiv från Sovjet, utan det kunde vara så här att kan vi låta det här dataspelet säljas i landet därför att de skjuter ihjäl ryssar där.
Ja, just
det. Ryssarna blir ledsna om vint liksom. Så att det blev en självcensur, och det är ju det här jobbigt. Men sedan beträffande journalisters vänstervridning eller vill kalla det så, jag tror väl att det ligger i sakens natur nog att liksom journalister oftare är vänster än höger, för att det är liksom man drivs av att få berätta sanningen i situationstecken och påverka och allt sånt. Och jag menar, nu finns det väl statistik också på, tror jag, att liksom någon har kollat hur journalister röstar eller vilka partisympatier de har. Att nu talar jag om Sverige konkret, men även i Finland. Jag tror ju nog att det finns en vänsterglidning där.
Ja, och vi kan diskutera hur det har påverkat och inte påverkat sen. Men det här med att du säger att man kanske hade en viss, man lärde sig en viss självcensur i företag och verksamhet i Finland. Har det påverkat så att man är, har man varit försiktigare? Är man försiktigare när man uttalar sig i Finland, tycker du, jämfört med Sverige?
Ja, det tror kan jag väl bra. Jag har inte funderat desto mer på det, hur det ser ut idag. Men att, nu tror jag ju rent allmänt att en människa i Finland så har kanske en högre tröskel att lämna in ett kommunalt besvär eller vara med i en demonstration eller uttala sig då TV kommer och intervjuar folk på gatan eller någonting. Så det, nu vill jag inte liksom överdriva det där, men att på en rak fråga så nu tror jag ju att rikssvenskan har en lägre tröskel att liksom säga ifrån. Kanske inte alla gånger fast man har något att komma med.
Men har du själv känt dig hemma av det här censurhistorien?
Nej.
I din uppväxt?
Jag tror inte, men att jag kanske så pass påverkad av mitt jobb jag också, så att jag ger mig inte in i diskussioner om jag inte liksom har fakta.
Nej, nu när du är en objektiv forskare.
Jag försöker vara i alla fall. Jag kan ju säkert ofta ha fel, men att jag sitter ju inte liksom och kommer med självklara påståenden om jag inser själv att min kunskap är ganska nära noll på det här området.
Ja, precis. Ja, men vi pratar ju om det att man oroar sig för vad som kommer att hända. Och ju mer tid man har att oroa sig, då målar man upp det här och det blir större och större. Liksom. Men frågan är, vad tänker du om detta? Det brukar inte bli så farligt sen om det ska vara något stort. Och det brukar inte hända så mycket. Tror du att det kan bli en historieskrivning vi får över även den här konstiga perioden som närmar sig?
Ja, jag tror väl nog att det blir ganska turbulent. Liksom. Det börjar komma liksom hämndaktioner mot allt från jurister till journalister. Och sedan att man plötsligt benådar de där tokstollarna som tog sig in i Kapitolium på 13 då för några år sedan och så vidare. Så att jag tror ju nog att det inte kommer att bli speciellt lugnt. Alltså att nu kommer man att se skillnader nu. Sedan, sedan då kan det också vara intressant att säga att Trump har ju liksom lovat en massa saker. Redan dag ett så ska det hända. Nu såg jag att han hade sagt häromdagen att det kan nog bli ganska svårt att sänka matpriserna. Ja. Det lät inte så innan han vann.
Nej, det tror jag till och med. Om han hade lyssnat på Klaus Stolpe i vår podd hade han redan lärt sig det, tror jag, tidigare skede. Men,
ja, man vet aldrig, men att
han borde nog lyssna på oss. Men det är lite det jag tänker på, att de en populist och liksom de tror allt ska bli enkelt och första, det är ju självklart att det inte blir så enkelt och det går inte så snabbt, det går inte så enkelt.
Ja, men det ser vi ju också med det här med Ramaswamy, att de skulle på bas över en grupp som ska spara in 2 biljoner dollar i offentliga utgifter. Det är liksom, det är alltså trillion på engelska, billion eller någonting annat, men att det är siffran 2 och väldigt många nollor efteråt. Men att nu, tidsmässigt då, så vi är ju någonstans mellan valdagen och då Trump ska ta över.
Ja.
Men nu då, redan nu så har ju Musk meddelat att man hamnar nog att pruta ner de ambitionerna med 75%, så att nu ska man nöja sig med 500 miljarder. Från den utfästelse man har gått ut med, så att ja, det här blir nog lite svårt, så vi hamnar nog att nöja oss med lite mindre. Och så tar man bort 75% av den där inbesparingen som man har redan lovat.
Mm.
Ja, och sedan här är ju en grej till, alltså att jag menar, ofta hör man ju att ja, sådana byråkrater, de gör ingen nytta och så vidare. Om vi nu ser på de här statliga utgifterna i USA, så var ska de spara? Alltså 3/4, det här kan jag inte utan till med att googla. Så.
Ja,
så,
ja, okay.
Men att 3/4 av statens utgifter handlar om militären och det här sociala sjukförsäkringssystemet med Medicare, Medicaid och Obamacare. Mm. Så, men alltså, vad ska de månne lägga ner av det där? Inte lägga ner, men göra det med rumpugget. Så, och jag menar, tar de bort? Sådana, de har ju ganska blygsamma sjukförsäkringar ändå, men att börjar de plocka bort någonting, så är det ju en massa, icke minst av sådana som har röstat på Trump, som kommer att bli väldigt lidande.
Jo, visst. Och det, är det inte typiskt att en affärsman, världens rikaste man, tycker det är segt alltså? Det, byråkratin funkar inte, vi ska ta bort den. Men den har ingen uppfattning om det här inuti.
Nej.
Alltså, så att...
Nej, alltså det, jag förstår inte den där villfarelsen att man tror att en företagsledare automatiskt ska kunna sköta politiska ärenden. För det är ju en annan värld.
Ja. Och det handlar ju också om medkänsla väldigt mycket, att leda en... Ja, men det är ju många människor, så man måste ju ha en känsla för många typer av människor, det hela det här, och ta hand om människor. Kanske som Cleveland gjorde på ett vis, att ta hand om sitt arvet, han förvaltar någonting, va? Men det är ju inte Musk, varför? Så han har inte fått rymdraketer för att han är sån, utan tvärtom. Så att, men vi får se vad som händer de här närmaste veckorna. Vi kommer att fortsätta den här serien mot den tid då Trump tar över, och säkert blir det någonting att prata om även efter. Det är en månad dit och vi har en hel del spännande saker att nämna. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.